Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, och vi sitter ner så man kan inte märka att vi är lite runda under fötterna.
Det kan man inte. Och var sitter vi ner någonstans?
Vi sitter på prinsens uteservering med de vackra prinsentavlorna här bakom oss och hela etablissemanget innanför oss. Men vi sitter ute på gatan på uteserveringen.
Och det är nästan 20 grader varmt.
Ja, det är vår. Fast det inte ens har varit valbar ännu så är det så här härligt varm vår. Och vi har kallrosé i glasen.
Vi har mängder av kallrosé.
Ja, det har vi.
Vi har litervis här från vår förra poddavsnitt här som vi hade sponsring av från Café Madame.
Skål och välkomna.
Skål, tack. Och prinsen här. Vi sitter ju på en av Stockholms mest anrika restauranger.
Ja, verkligen.
Hur många krogar finns kvar från 1800-talet i Stockholm?
Jag har aldrig räknat dem, men Stockholm är ju ändå faktiskt lyckligt lottade där. Kommer man ner till Göteborg eller Malmö eller så finns det ju knappt någonting kvar med originalinredning i alla fall från de tiderna. Och de flesta städer i Sverige har förlorat sina gamla krogar. Och även utomlands är det få städer som kan stoltsera med så många gamla krogar som vi ändå har i Stockholm.
Det är så.
Trots rivningarna. Vi har ju franciskaner, vi har operabaren.
Det kom det med mat från himlen.
Underbart. Underbart.
Och jag har fått en Wallenbergare.
Det här ser ju helt fantastiskt ut.
Det här är ju en klassisk rätt från 50-talet här, från det här stället.
Och Biff Rydberg är ju en klassisk rätt då, från det glada 1800-talet. Uppkallat naturligtvis som efter grosshandlaren Rydberg som testamenterade pengar till ett Hotel de Ville i huvudstaden som byggdes i form av Hotel Rydberg vid Gustav Adolfs torg. Och Rydberg finns ju inte kvar, men det finns ju i alla fall ett tiotal klassiska restauranger kvar i Stockholm och prinsen är ju ett av de underbara ställena. Arkitekt var Johan Laurent som ritade fastigheten åt handlaren L.O. Lundqvist år 1897. Sen drevs det nästan bara av kvinnor i väldigt många år. Först en 30-årig bokhållerska som hette Agnes Matilda Rosén. Det hette Café de Prince på den tiden. Det var på franska alltså innan prinsen blev det i folkmun och till slut tog man över det namnet. 1898 var den kaféiskerska Tekla Andersson. Tekla är ett trevligt gammalt namn. Men hon höll bara ut i 3 år. Och sen blev det Katarina Johanna Edfeldt, Josefina Maria Eriksson Och sen 1905 tog Augusta Vilhelmina Forsberg över. Och hon drev prinsen i hela 47 år och satte sin prägel på den.
Men det måste vara få restauranger som har haft samma ägare i 47 år.
Det är otroligt imponerande. Jag ska säga, det var inte bara här. Det var väldigt vanligt på den här tiden att det ofta var ganska korta ägarskap. För att det var svårt att få lönsamhet.
Och i början av 1900-talet var det ofta kvinnor som drev för att de kunde laga mat och de kunde... Och sen kommer männens dominans i köken.
Ja, det var en av de få områden där man kunde tillåta kvinnor att driva företag. För det var ju väldigt mycket... Annars att kvinnorna var ju väldigt åsidosatta i det gamla Sverige. Utom i alla länder tyvärr. Och man var ju inte myndig om man var gift. Liksom långt fram, alltså in på 1900-talet, så var det ju att man var omyndig om man gifte sig. Och inte ens icke-gifta kvinnor hade helt klart rätt att äga och driva företag. Utan hade ofta en förmyndare om de hade ärvt det så. Änkor hade ju rätt. De var myndiga personer tydligt.
Jag tänker på Gula änkan. Clicquot Ponsardin som ärvde champagnehuset av sin man och drog igång en Rysslands export och byggde upp ett imperium.
Champagnen är ju mycket, det är flera änkor som, hon är den främsta, men det är flera andra änkor också där i champagnehistorien. Men prinsen i alla fall tog sen 1952 över av biografkungen Anders Sandrew som ägde Europafilm, som både spelade in filmer och hade biografer. Och som kände alla konstnärer, poeter, scenfolk, författare i stan. Och det var då det blev verkligen det stora kultur. Träffen för den
för han attraherade skådespelarna. Ja. Och så.
Och han tog betalt, han lät konstnärer, bildkonstnärerna betala med tavlor. Det är därför han har en sån fantastisk tavlosamling.
Ja, vad tyckte du?
Och det var fantastiskt, alltså Biff Rydberg här är helt underbar. Om någon ser, av de som ser på YouTube, att jag har lämnat lite av potatisen, så är det bara av hälsoskäl. De var fantastiska även de.
Ja. Och en Wallenbergare. Ska jag ha det här lite hårda, frasiga skalet och sen det här gräddstinna inre.
Ja, det är ju en sorts kvinnell liksom. Det är ju en emulsion inne av grädde och kött.
Och det var mycket muskot här i potatisen också.
Väldigt potatismos.
Gudomligt. Men vi sitter ju här med, fortsatt med roséglasen. Jag kommer tänka bara på en sån här rätt som är så fantastiskt god på våren och sommaren. Vitello tonnato.
Det brukar faktiskt min svärmor bjuda på.
Jaha.
Kalv och tonfisk.
Ja, kalv med en tonfisksås.
Mm,
och sen självklart lite kapris till. Och
ja, det är riktigt, riktigt bra sten. Som man rätt.
Det kan rekommendera. Men vi satt ju här och åt våra rätter med stort fokus. För att
ja, det gjorde det var för gott. Vi stängde till och med av YouTube för...
Ja, vi stängde av allting.
Mats ville få njuta ohämmat.
Ja, definitivt. Men vi kom in på den här med kändiskapet och... Mm. Just när man har tre barn och de här ögonblicken när man absolut inte vill att någon ska komma fram och ta en selfie med en.
Det kan vara lite besvärligt, men det får man ju bjuda på när man är...
Men du har ju olika lager av fans egentligen. Du har ju till och med fans som inte ens vet vem det är, men ändå ska ta kort på dig.
Ja, men ser du, alltså, när man går ut en dag på stan, då är det ju många som kommer fram och verkligen är fans. Ja. Ibland säger de, jag är din största idol. Och då menar de att de är mitt största fans. Men och det är ju väldigt trevligt. De är ju väldigt roligt att träffa, de som är fans. Sen har vi de som inte kanske gillar mig men vet att jag är känd och ändå vill ta ett foto till samlingen och göra någon ironisk.
Vad gör man med det här fotot sen?
De visar för vänner, man lägger upp det på sociala medier. Men numera ganska lite så alla kan se. Oftast fler och fler lägger bara upp det i sin lilla vänkrets så man har ingen större marknadsmässig nytta av det. Och så gör de kanske någon lite
hål. Du säljer inte mer vin på det?
Nej, precis. Men de tredje, liksom, det första är de som tycker om men de andra är de som i alla fall vet vad man gör och vill sola sig lite i glansen. Och de tredje, de är lite besvärliga. För då har man en hel dag på stan, då träffar man alltid en i gruppen, tredje. Och det är de som går fram, pratar med en, tar ett foto med en. Och sen börjar, tack så mycket, nu kommer det så här med den här. Och sen undrar de vad man är känd för. Och så vill de ha en fullständig lång redogörelse för det. För nu har de ju det här fotot på kändisen. Men de har ingen aning vad det är för kille. De vet bara att han är känd. Och så vill de ju kunna berätta det för sina väninnor i syjuntan eller vad det är. Och skryta om det. Så då, bokklubben är det med. Så då vill de kunna berätta också. Då måste man, inte nog med att man då har träffat alla de här som tycker om en. Och alla som inte tycker om en men vet vem man är. Utan sen ska man ta en kvart och prata med någon som inte har en susning vem man är. För att de ska kunna skryta om. Ja men vad gör du mer? Men jag måste kunna berätta lite mer. Så här, är du verkligen känd? Du är väl ändå känd? Så där.
Jag måste säga, den sista gruppen, det är min favoritgrupp. Det är mina idoler. Hur man kan med och gå upp till människor som man tror man har sett på TV.
Och jag har ju försökt att låtsas att jag inte då, nej, men det är nog inte, du blandar nog ihop med någon annan. Men det funkar aldrig riktigt. Alltså det är mitt utseende är lite för... Men ja... Jag borde kanske påstå att jag är ärkebiskop eller något sånt där.
Ärkebiskop är bra.
För då tycker de, det är för tråkigt. Det är inte väninnorna om.
Det är ingen status i bokklubben att träffa ärkebiskopar.
Ja, precis.
Nu ska vi se desserten här.
Så måste jag kanske bryta på tyska.
Ja, men det är inget problem att göra.
Nej, det har jag sånt.
Vad har du för dialekt på tyska?
Jag har nog mest någon form av så här rikstyska som man får när man lär sig tyska som utlänning. Men jag tror jag har ett sväng av Eiffel-dialekt, alltså det man pratade i Trier också. Lite av det Trier, som är ganska bred dialekt, har jag nog snappat upp eftersom det var ändå där mitt första år i Tyskland. Det andra året var jag nere i Freiburg och där har de en alemannisk färgad dialekt ute på landet, men det var inga i min kår eller så som hade det. De kom från Nordtyskland nästan alla, så det, där har jag nog bara någon mer. Därifrån fick man snarare en fisförnäm nordtyska sådär, men lite Trier. I vissa uttryck kan man höra det lite grann.
Hur låter Göteborgs tyska? Man är grav göteborgare och pratar tyska. Alldeles gott.
Ja, nu det måste vara väldigt komplicerat. Jag är inte så skicklig på härma, så det blir nog ganska taffligt om jag försöker. Men man kan ju tänka sig att liksom, jag vålde att trinka nu vid en alkohol. Das denke ich. Något sånt kanske det blir. Crème brûlée, varma barbre, mandelkaka, chokladfondant, glass, sorbet, prinsen... Ostar från andra och där har vi det.
Ja.
169 för 3 stycken. Taylor, Tony, jag är lite portvin kanske till det. Det är inte så dumt.
Nej, för min del så får det bli en crème brûlée. Eller ska välja en chokladfondant.
Kan de inte begära en grand dessert när du får en litet klick av allting?
Ja. Det var ju så jag upptäckte mat.
Ja, det var det.
Vi var på en... Jag var ung, oförstörd. Kanske var i 12, 13, 14 års åldern. Och vi åkte med kanalbåt genom olika franska regioner.
Mm. Du och dina föräldrar?
Ja, och tillsammans med en annan familj. I sakta mag så hyrde man en kanalbåt. Och så upptäckte man viner och mat och sådär. Var rätt ointresserad. Och så åt vi på en enstjärnig gidkrog. Där det fanns en grand dessert. Jag fick in en av varje dessert. Och det förändrade hela mitt liv. Efter det så var mat helt annan. Aldrig detsamma.
Åh, vad vackert. Det är en sån där historia som alla journalister skulle vilja. Jag sitter och skriver på en bok nu i slutfasen som ska komma ut i höst. Och där har jag just ett kapitel som handlar om att alla journalister som intervjuat mig alltid ställer frågan: när började du tycka om mat? Eller varför började du tycka om mat? Och så blir de liksom besvikna om man inte liksom kan visa på någon sån här formande händelse. Om man bara alltid har älskat mat. De liksom förväntar sig att det ska vara något väldigt märkligt som hänt i ens
kan
liv.
Kan vi inte hitta på en?
Något denna besatthet. Det...
Kan vi inte hitta på en historia som vi kan leverera i framtiden?
Kör din med kanalbåten.
Jag har kanalbåten. Markoolio hade en historia om hur han blev upptäckt på en buss i Stockholm. Det var ju inte sann.
Brasse Brännström, påstod man hos Herrenstam i alla fall, i sina memoarer. Körde där. De blev ju väldigt, väldigt intervjuade då när de plötsligt blev jättestora med Fem Myror och sen Krogshowen och så. De intervjuade ständigt, blev ju folkkära från en dag till en annan. Och han ljög jämt och han hade olika historier om sitt liv jämt. Alla intervjuer, han sa aldrig ett ord. Magnus själv var ganska dålig koll på hans bakgrund. För att han bara hittade på den ena totala fabuleringen efter den andra. Och det var aldrig någon journalist som verkade reagera på att de hade läst andra. Och det var helt olika att han varje gång kom
och då fanns det inte internet.
Och Magnus hade ju svårt att hålla sig för skratt. Liksom. Ja, men internet hade ju varit svårt. Men det var varje gång en ny fabulering.
Ja, jag jobbade ju på krogen Jackida i Göteborg. En legendarisk nattkrog. Nattklubb. Och då var det vakten där, chefsvakten Kola. Han hade efter fester på sin stora lägenhet vid Avenyn. Och det var ju Lillbabs och Magnus och Brasse. Alla uppträdde på trädgården och så var på fest hemma hos honom. Och då vet jag någon gång att någon gammal dam bankade på där för att de var för högljudda. Och Magnus och Brasse öppnade dörren. Och hon är helt förstörd och säger: och jag som trodde ni var trevliga. Så då får de med barnprogram varje dag. Ja, så är det. Men Har du bestämt dig? Ostar från André.
Ja, det blir det.
Vad har vi, Henrik?
Jag har gått i vägen, så jag är nöjd.
Henrik kastar in handduken. Vit flagg. Ja, vi har inte ens börjat. Vi har inte gått på vickningen ens.
Nej, det har vi inte. Den får vi inte glömma.
Björn Fransén har ju en sån här historia om att han hade en vän i klassen vars föräldrar hade en restaurang där han fick äta steak minut med pommes och bea.
Just det.
Och efter det så bestämde han sig att bli kock för att kunna laga den här fantastiska rätten.
Och den bara påhittad?
Jag vet inte. Men vad ska vi hitta på för dig då? Grodlår tycker jag ska vara med i din historia.
Att jag hittar en groda.
Att du fångar grodor själv och lagar grodlår. Och där får någon form av ingivelse.
Det råkar hela snäll lite portvin och det hela. Och jag har bara 4 år. Och sen, de här grodorna och portvinet tillsammans gör mig så lycklig.
Men du har alltid gillat mat.
Ja, det har jag. Jag är född med en glupskhet på livet och allt man kan stoppa i mun.
Ska vi slänga in en lyssnafråga här?
I alla fall.
Och om man vill ställa en lyssnafråga, då tar man och vart mejlar man?
Man mejlar till podden@edvardblom.se.
Jag har en liten fråga här som vi har haft med i mängder av anteckningar. Men vi pratar ju på så mycket så att vi hinner ju inte med alla frågor glöms de av. Den här är från 7 mars 2018. Morkullejakt kring midsommar. Hej och tack för en kanonpodd. Senast diskuterade lite om EU. Då kommer jag att tänka på en svensk tradition som EU stoppat, midsommarjakten på morkulla. Vore kul om ni kunde dela med lite av erfarenhet kring morkulla. Om ni ätit det, märkt att det blir svårare att få tag på med mera. Jag är för ung för att fått varit med om jaktformen, men enda gången man ser dem är när man är ute sent våren, tidig sommar. Så jag kan tänka mig att det var en enklare jaktform förr. Och det här är från Oskar Grön. Har du ätit morkulla?
Jag tror faktiskt inte det, tyvärr. Det är ju, alltså, om man ser historiskt så var det väldigt viktigt för allmogen med småvildsjakten. Och det var inte för att de åt det själva, de åt hare. Ja. Medans viltfågel, det kunde de sälja till de mer bemedlade, för det var oerhört populärt både bland adel och högre borgare och andra ståndspersoner. Så det var länge så. Och ser man gamla menyer, restaurangmenyer, företagsfester, banketter och sånt, så åts det ju väldigt mycket viltfågel av olika slag. Av sorter som man egentligen, om man inte jagar själv, aldrig hittar längre. Jag menar, den typen av fågelsnöripor och morkullor och allt vad det är, dyker ju väldigt sällan upp.
Nej, jag har varit ute på morkullajakt just på sommaren. Ja, det var ju fantastiskt, men det blev ju tyvärr ingenting.
Nej.
Och morkullorna är ju väldigt lika bekassinerna. Mm. Och på franska tror jag att det heter, morkulla heter bekassiner liknande. Så att man har förvirrat lite grann.
När Bellman åt en nyss skjuten bekassin, så kanske det egentligen var morkull.
Det kan ha varit. Och sen finns det ju råd i underbar är att det finns enkelbeckasin och dubbelbeckasin. Och det här kan man skilja åt med att dubbelbeckasinen gör ett extra ryck när den flyger. Att den går lite extra mycket.
Under Bellmans tid fanns det även enkelt öl och dubbelt öl. Så man kan tänka sig då att man gärna matchade enkelbeckasinen med det enkla öl och den dubbelbeckasinen med dubbelt öl. Och andra sen säger ju Fredman igen och Epistlan att dubbelt öl ger gott humör, enkelt öl jag aldrig smakat. Så det var ju en alkoholsvagare varianten.
Och rebeller tog enkel öl med dubbelbeckasin, och då var man riktigt crazy. Sen har vi annat här. Och där har vi en som tipsar om spatchcook chicken. Beer can chicken är all ära, men spatchcook på grillen blir för jäkla bra. Jämn temperatur och man kan krydda hela kycklingen. Ta bort ryggbenet och revbenen. Skär lite inifrån i bröstbrosket och platta till kycklingen. Bästa sättet att grilla kyckling. Och jag stämde av den här frågan med våran grillmästare Henrik som sitter bredvid oss. Och han rekommenderar ju helt klart det här sättet. Alltså. Men att folk är lite rädda för att gå in och skära i kycklingen.
Det är väl jäkligt svårt om man inte är händig. Men nu har jag en hustru som har jobbat i skärkdisk. Som kan det där med så hon skulle kunna ta ut benen på min kyckling. Jag skulle inte fixa det, kan jag säga.
Och hon är bra på både bredbladiga och smalbladiga knivar.
Ja, precis. När jag fick en sån här marulk i present en gång.
Ja, som gick runt med i gamla stad.
Ja, precis.
Vi körde en krogrunda med en marulk.
Liggande fis. Men då lyckades hon ju på några timmar faktiskt filera den. Och en marulk inte att leka med när det gäller filering.
Nej. Men jag ska faktiskt
det blir en liten tallrik med filén och så blir det en stor hink med allting som blir över som man får koka buljong på.
Mycket buljong blir det. Ja. Ramen är alltid bra att koka på kyckling. Men det här var från Oskar Grön. Och jag ska faktiskt testa spatchcock chicken i... Ja. För jag är otroligt förtjust i att grilla kyckling.
Ja, det håller jag med om. Jag älskar ju grillad kyckling.
Köpa en färsk majskyckling och sen låta den ligga då i saltlaget dygn. Och sen så grilla på den där. Och man kan ha vad som helst till grillade grönsaker. Man kan köra guacamole, man kan köra... rostad majs med chili och...
Det är sjukt. Vi hade faktiskt en ugn hemma när jag var liten som hade en sån här spett, alltså rotisserie liknande. Vi hade fått, det var ett utställningsex på Electrolux, en vän som jobbade på Electrolux och föräldrarna hade gett oss den billigt. Så det gjorde att jag fick ofta riktigt grillad kyckling som verkligen hade snurrat och var perfekt gjord hemma. Det var ju festmat, även om kyckling hade blivit billig vid den tiden. Så. Ja.
Det måste faktiskt tipsa om en krog i Stockholm som heter Mamma, som ligger under bron på Kungsgatan som är helt omöjlig att hitta till, som gör fantastisk rotisserie-kyckling. Och det är bra pris och man kan köra takeaway.
Om ni kommer till Trier så måste ni gå över till andra sidan Moselfloden. Ja. Och där finns det en restaurang som har sin egen kycklinguppfödning. De föder upp liksom ekologiska kycklingar. Och det är det enda de serverar. De friterar de mer eller mindre i jag tror de kokar dem i olja, så det är en sorts fritering, och så gör de pommes frites av egenodlad potatis, och det är allt man kan få. Man får deras egna kycklingar och deras egna potatisar, men det är så sjukt gott, och sen att det finns vin eller öl efter behov. Det är det jag återvänt många gånger till.
Men tror du inte att det här är framtiden för restauranger i Sverige också, att man specialiserar sig på en sak och gör den bättre än alla andra?
Jo, jag tror det finns behov av bägge typer av restauranger. Men det kommer finnas ett jättebehov av de här dit man går för att äta en viss rätt. Sen kommer du ibland behöva gå ut med företaget eller en vänkrets eller så, där alla har olika smaker. Och där du är tvungen att få den långa menyn med liksom vegetarianerna sitt och de som vill ha fisk sitt och de som gillar ditt och datt. Men jag tror absolut att ställen dit man går för maten och för deras perfekta rätt. När Guide Michelin grundades, då hade de ju fortfarande med ställen som var, när man läser om de första skildringarna, det kunde vara någon gumma uppe i bergen som lagade en enda rätt till lunch varje dag. Och hade en sorts vin typ. Det var inte tal om långa vinlistor och 20 rätter. Utan de kunde dyka upp i Michelin, kanske inte med stjärna, men ändå som rekommenderade för en omväg. Liksom att man ändå skulle och de åka
här
upp till.
Det här är ju vanligt i Asien, att man har sitt lilla stånd. Och så gör man sin dumpling, man gör sin anka, man gör och så serverar man bara den. Och Michelin har varit duktiga på att uppmärksamma det här i Asien,
det har
tycker
de,
jag.
Det har de. Sen kan jag tycka det är tråkigt med att menyerna har blivit väldigt mycket kortare idag. Jag tycker det är många ställen som... Jag åker jättegärna till ställen som bara har kyckling och potatis om den är optimal. Men går jag på en normal krog och de har tre varmrätter och det är liksom en grönsaksrätt av dem, då är vi nere på två. Och då kan det kännas sådär, nej, men jag kanske inte känner vare sig för kummel eller vad det andra kan vara.
Och grönsaksrätten är inte aktuell.
Nej, den går bort då. Det kan vara ett bra tillbehör, men jag äter inte bara grönsaker. Eller kötträtten är slut till och med. Eller det kanske är en pasta, en grönrätt och en fiskrätt. Och så finns det inte ens en kötträtt. Men det är klart att det är en fantastisk fiskrätt. Så jag tycker det är lika bra om fisk som kött. Men det måste ju vara rätt sort. Det måste vara, och det kan jag ibland tycka. Det händer ändå ibland att jag tycker att det är ingenting jag riktigt går igång på. Och så kostar det ändå rätten att 250 och man sitter där som en gisslan och måste ta in något av dem. Medan indierna klarar att hålla 50 rätter på en liten kvarterskrog.
Eller kineserna som har hela biblar som de kommer in som sitter och bläddrar.
Precis. Så jag kan i sig tycka att jag vill ha antingen eller. Antingen går jag till ett ställe där jag vet att det finns en rätt som är perfekt.
Världens bästa kyckling.
Världens bästa kyckling. Eller också vill jag faktiskt ha möjlighet att välja någonting jag känner för den dagen. Och sen finns det ju en dödssynd i restaurangvärlden som det finns en särskild helvetescirkel för. Och det är ju när
Dantes innersta cirkel i infernot.
Han beskriver ju bara dens värsta, det där Judas och någon mer sitter. Men den värsta vågar han ju inte ens nämna. Och det är ju där folk sitter som driver restauranger och inte säger till att någonting är slut innan de ger menyn. Så sen går man besatt av den där. Jag har fortfarande, det är 3 veckor sedan, jag har fortfarande den jävla griskultingen i huvudet som jag försökte beställa i Portugal när den var slut för kvällen. Och jag kommer ju inte över, jag kan gå månader. Får jag inte äta den rätten som stod på menyn jag hade tänkt att beställa och som var slut? Det går aldrig bort. Man är olycklig månad efter månad efter månad. Och det är bara ett sug, det är ett vakuum, det är en brist. Det är
något som fattar sig. Man är psykiskt
fullständigt förstörd. Och hur svårt är det att stryka ut det på svarta tavlan? Hur svårt är det när du kommer med menyn och säga vi har ingen gödkyckling längre, vi har inte kalvkotlett, alltså det, vi har ingen anklever, det är bara att säga vad som är slut. Istället kör de så här, nej men han kommer nog inte välja griskultingen så vi behöver inte erkänna att den är slut.
Och så gör du det.
Och så gör jag det. Och så är mitt liv förstört för månader framåt. Det...
Fick vi med en Edvard i arg på?
Nu fick vi med en Edvard i arg.
Och nu har vi fått in våra desserter. Mm. Och du fick lite ostar från André.
Mycket trevligt. Det här är... Det är inte ärtskott, men det är någonting annat grönt. Kan det vara någon form av...
Och det finns ju ingen som kan ha missat Edvards aversion mot ärtskott. Och där har vi haft en liten serie där man fått skicka in vad som är värre än ärtskott.
Mm.
Och det får man gärna fortsätta att skicka in.
Jag tror det här är vattenkrasse. Det här smakar i alla fall bra. Det är lite så här lätt krassesmak på det.
Jag har fått in en crème brûlée med den här hårda, knäckiga ytan.
Mm.
Och silkes lena fyllningen under. En annan favorit är ju crème catalan. Mm. Där man har lite citronskal och kanel också som smaksättning.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag var nere på västkusten också, alltså på mina föräldrar. Och jag glömde ta med här min fars punch till dig så att du skulle få göra en bedömning.
Ja, men det måste jag.
Och han har fått ett recept från sin gamla prefekt på Sahlgrenska sjukhuset.
Mm.
Och en år när de gjorde den här batchen på 5 liter... Så hade min mor 100 gånger mer citronsyra än receptet sa. Och det här har de kvar 30 år senare. Och tar en liten hutt när de är förkylda. Så den heter förkylningspunchen. Och det gör ju att ansiktet drar ihop sig utan dess like.
En gång vän till mig körde sitt gamla, sin pappas gamla recept. Pappan var apotekare. Och den gjordes med svavelsyra.
Mm.
Och det är ju ganska små mängder, extremt små mängder då. Först gjordes ju punch på 1700-talet med pressad citron. Och när man började på flaska ville man inte ha en grumligt, och då gick man över till olika typer av syror. Det gjordes alla möjliga typer
av syror. Men svavelsyra känns ju lite som vulkanutbrott.
Ja, men det var ju bara några droppar och det balanserade och gav rätt smak i punchen. Funkar jättebra om man skakar flaskan. Han gjorde felet och ta en klunk utan att ha skakat den vid ett tillfälle. Han hade kanske gjort det, kanske var 10:e gången i sitt liv han gjorde det. Och den här gången hade han inte tänkt på att skaka runt den, och svavelsyran flöt. Och det brändes ut så han varken kunde prata eller känna smaker på flera veckor. Han hade alltså ett totalförstört tunga, som tur var kom det tillbaks. Men det var, han var helt förstörd av det där. Så det ska man tänka om man använder starka syror liksom i livsmedel.
Var köper man svavelsyra idag? Finns det någon...
Apoteket skulle jag tro.
Tur att det inte brände hål så att när man skulle vissla så var det ett annat hål som luften.
Tungan är det viktigaste organ man har.
Vi har faktiskt fått en fråga på det här. Det var ju roligt att du sa tungan här. Så här, det här är från Tony. Hej, jag har fått en fråga om smak. Varför upplever vi smak så olika? Till exempel så om jag äter något som påminner om något min mormor lagat kan bli tårögd. Eller om jag äter något jag aldrig smakat som är gott så kan jag rysa hela kroppen. Medan vissa min bekantskapskrets tycker att det de stoppar i munnen är gott men inte mer än så. Beror det på att en smak- och luktsinne är bättre eller att ens förmåga att samman smak och minnen är bättre. Vad gör att vissa personer verkar njuta av mat och dryck mer än andra helt enkelt? Har du gjort det här testet Super Taster?
Nej, det har jag inte gjort.
Har du talat om det?
Ja, det finns ju flera olika varianter. Det finns för att se hur många smaklökar man har per centimeter, men det finns också det här för att man ser när man börjar känna bäst. Man droppar.
Exakt.
Det är väl en vettigare. Man märker på salt, bäst och sött och surt. Och så har man utblandat med vatten och så tar man en droppe till av det tills man börjar se det. Och är man då supersmakare så känner man det långt, långt tidigare än de andra.
För det finns ju någonting som heter supertaste. Ungefär 25% av befolkningen är det. 50% är tasters och 25% är non-tasters. Mm-mm. Och då kan man säga att supertasters har 1100 smaklökar per kvadratcentimeter tunga. De absolut. Medan då non-tasters kan ha 11 smaklökar per kvadratcentimeter.
Men det handlar också om hur man har just effekter av vissa. Och att vara supersmakare är ju ingen fördel. För det innebär oftast att man tycker ganska mycket mat är äcklig. Att det blir för bäst.
Uh-huh.
Man klarar inte saffran, man klarar inte rostad vitlök. Det finns väldigt mycket smaker som går bort. För att de blir för intensiva.
Och det är väldigt många kockar och vinprovare som inte är supertasters.
Nej. Utan, men då talar vi ju tungan och alltså smakupplevelsen ligger, det är ju surt, sött, salt, bäst och umami som ligger på tungan. Medans allt det andra, tusentals olika doftämnen som man kan, receptorer för olika dofter, finns ju näsan. Så den stora kombinationen, allt intressant egentligen är näsan.
Ja.
Är man med om en trafikolycka så man förlorar doftsinnet, som tyvärr är ganska vanligt om man får ett hårt slag, så upplever man att mat blir väldigt tråkig och kan inte urskilja några nyanser fast man har kvar alla receptorerna på tungan.
Och det där kan man göra, låta vänner, att man blandar socker och kanel. Och sen får folk hålla för näsan, stoppa in det här i munnen och försöka gissa vad det är. Ingen kan känna att det är kanel. Och så fort man öppnar näsan så bara exploderar det.
För det sitter helt i näsan. Det är jätteintressant. Så varför känner folk olika? Jo, men man har olika tunghår. Man har olika näsor. Man har dessutom olika vana. För det är ju så att vissa smaker är acquired taste som du kanske måste ha prövat 20-talet gånger innan de blir goda. Sen har du naturligtvis minnen också. Det finns ju läckra rätter, men det finns också alla de här trevliga rätterna. Rätterna som du har kopplingar till med din mormors mat eller med som sill, som en svensk tradition med vita dukar, ångande potatis och snapsöl och en silltallrik. Alltså att det tillför så mycket kultur runt att du finner glädje i det. Och sen är det ju också sånt med viskositeten och munkänslan. Är det krämigt, är det mjukt, är det lent i munnen som en crème brûlée eller min ädelost här, eller är det krispigt, knaprigt? Så det är ju oerhört mycket som styr. Men vi har, alltså för det första har vi olika gener, vi har väldigt mycket olika gener. Så folk har olika förmåga att känna smaker. De känner olika smaker och de, vissa känner väldigt lite, vissa känner mycket, vissa känner för mycket. Och dessutom har vi olika kulturer.
Ja. Och sen också, det är lite grann som med kondition också. Har man inte de genetiska anlagen så kommer man aldrig kunna vinna ett maraton.
Nej.
Men däremot om man tränar i flera månader så kan man leverera betydligt bättre än genomsnittet även om man inte har egenskapen att komma på absoluta toppen. Så att träna, äta, dricka, arbeta på att identifiera smaker, intressera sig för det.
Det som Rickard Julin har sagt, champagneexperten som är god vän, att äldre vinprovare borde inte kunna klara av sitt jobb. eftersom smaksinnet halveras, doftsinnet halveras vart 20 år. Men i gengäld har de så otroligt tränat upp sitt minne. De har provat så många olika sorter.
Det var ett referensbibliotek.
För att vara vinkännare handlar ju ännu mer. Det handlar både om att ha en fantastisk näsa och att ha ett fantastiskt minne.
Och ha en systematik.
Man måste nästan vara autist och liksom ha de här hundratusentals olika smakerna och systematiken i hjärnan hela tiden.
Man bygger upp ett kartotek i hjärnan som man besöker.
Sen har vi det allra sista, njuta av mat. Att njuta av mat kan ju handla om filosofiskt hela livsinställningen också. Varför? Jag menar, även om man känner samma smaker och har liknande upplevelser bakåt, så kan ju den ena, jag kan vara en sån som bara går upp dit och sitter som ett barn och bara ler och njuter och tycker det är fantastiskt, medan en annan person kan vara en sån som inte unnar sig, som inte går igång på det, som tycker att det här är ju lite djuriskt ändå, ska jag sitta här och njuta av någonting som bara är materia i min mun.
Det finns mycket skuld liksom. Kring det. Och idag så ska man äta några gröna blad och man ska äta några vego hit och man ska dricka någon ingefära shot hit och dit och så vidare. Så
historiskt har man ju ätit för att först och främst blir mätt. Men om man har utöver mättnaden haft möjligheter att få någonting annat, då har det ju handlat om njutningen. Men alltså idag är det ju otroligt mycket att man tror att man kan leva längre och slippa sjukdomar och sånt om man äter vissa saker på ett överdrivet sätt, alltså som inte, det är klart att det är bra att inte trycka i sig massa rökt fett hela dagarna som man gärna får i Rumänien som förrätt, en hel tallrik med bara rökt vitt fett och massa snaps till det. Men det är ändå ganska överdrivet. Du kan inte styra att du blir 95 bara genom vad du äter. Och det mesta av de här är ju ren humbug, som olika mirakelbär och vetegräs och fan och hans mosters alla den här hälsotidningars påhitt.
Ja, men det viktigaste är, tror jag, det att vara lycklig. Ja. Och vad blir man lyckligare av än mat och dryck?
Mm. Nej, och det vet de ju. Vänner och lycka och att man är nöjd och tillfreds med livet styr ju väldigt mycket en lång livsstil.
Tydligen är hundmänniskor lyckligare än kattmänniskor.
Mm.
Är du en katt eller hundmänniska?
Jag har aldrig ätit katt, men hund tycker jag om.
Du har inte ätit upp din ost än, men får du vara en liten cigarr?
Jag ska nog äta osten först.
Så det var tre likartade namn?
Ja, det var en camembert och sen var det som två tvillingar till. Och det var Fallenbert och Dallenbert eller någonting. Jag har glömt bort vad de hette. Men hade jag tre trillingar skulle jag gärna döpa dem till tre likartade ostnamn.
Varsågod, jag får en liten cigarr.
De flesta som har trillingar har ju tre trillingar.
Jag ska se så att fast den här. Det här är en Dabbed El Mondo från Monte Cristo. Och den här lanserades 2013, den här cigarren. Och det är ganska sällan som de här gamla anrika kubanska cigarrhusen lanserar nya cigarrer. Och de här är köpta på Kuba av mina föräldrar. Har lagrats i 3-4 år nu, vilket gör att de är helt perfekta.
Och du håller fuktigheten noggrant med
destillerat vatten. Det här är 69%. Och sen använder jag ofta en V-cutter som gör ett V-snitt. Och det innebär att man får lite mer drag, tycker jag.
Ja, jag blir med.
Och egentligen ska man ju ha en sån här modern tändare som skickar ut någon gasollåga med...
Ja, just det, bara hetta.
Ja,
det.
Massor. Men nu får vi hålla till godo med tändstickor.
Ja, det går också bra. Det är viktigt att man inte låter den röra för mycket. Ja. Men det är svårt utomhus.
Vi gör så här. Så värmer man upp den först här.
Det är lättare inomhus när det inte kommer blåst. Om man verkligen bara vill att värmen ska tända den.
Så nu är det första tändstickan här, så bara håller vi och värmer upp cigarrerna.
Man vill att det ska bildas en liten blå låga på cigarren utan att den rör den gula lågan från tändstickan.
Första juli är det förbjudet att röka på uteserveringarna.
Nej, men ska bli förbjudet på uteserveringarna också? Jag kommer ihåg, vi var faktiskt här sista kvällen man fick röka cigarr. Jag och min gode vän Martin och åkte runt till alla våra gamla stamställen och rökte pipa, cigariller och cigarrer. Och här var nog det sista stället vi var bägge två på. Sen var han tvungen att åka hem till fru och barn, som jag ännu inte hade några då. Och jag tog en sväng förbi Vasahov som allra sista ställe. Dit kom jag för sent, så det hade egentligen passerat midnatt. Så egentligen var förbudet i kraft. Men de lät mig få rätten att röka en allra sista innan förbudet. Innan de började implementera förbudet. Och så fick jag behålla askkoppen faktiskt därifrån som den sista...
Ja, för de har inget behov av den sen.
Nej.
Men det känns lite grann
vi hade att... svarta sorgband på cigarrerna när vi satt här och rökte också. Ja. Svarta sidenband vi hade knutit kring dem.
Och vi vill ju inte uppmana någon att börja röka, men...
I alla fall
att,
inte cigaretter.
Nej, men att avnjuta en cigarr så här på Prinsens uteservering i april när det är 20 grader.
Ah.
Det känns lite som att vi är utdöende, som sista mohikanen, sista dinosaurien.
Det finns ju de som njuter av cigarr, däremot något som verkligen är utdöende, det är de som vanrökte cigarr. Och då var ju det nästan lika farligt som att röka cigaretter. Då kunde de få hjärtattacker av i alla fall. I ordenslivet jag har varit runt och när jag fortfarande var så här 25, så det fanns många av de gamla gubbarna kvar, då träffade man ju sådana som faktiskt, ofta hade de slutat, men som under yrkeslivet hade kedjerökt cigarrer, som var typ bankdirektörer och suttit på ett kontor och rökt 20 sådana här om dagen och alltid i princip tände den nya när de hade släckt den förra. Ja. Det fanns ju också väldigt många kontorister som satt och körde pipor och hade så här ställ med 7 pipor som gick runt hela dagen. Och det, alltså att röka mer än en cigarr om dagen är ganska ovanligt idag. Ja. Inte ens cigarillrökare är så vanliga, men framförallt sådana här som... Cigarrökare är ovanligt. Och det, i Tyskland fanns det ju även fattiga cigarrökare. För då fanns det stumpen som var så här, man gjorde på sämsta tobaken i princip. Det man borstade bort från magasinet där liksom det som låg på golvet och trasiga som man tryckte ihop. Och det kunde även så här, sopgubbar stå på 80-talet. Kunde stå på morgonen när man gick till universitetet, så stod de där med en stumpen i mungipan så det luktade cigarrök på hundratals meter. Och de njöt av, och de kostade inte många D-mark.
Cigarrökning är tyvärr inte riktigt. Men om man gör det någon gång ibland och njuter någon lördag ibland, så eller så när vi spelar in idag en tisdag.
Det är härligt att vara tillbaka på gamla Prinsen, måste jag säga. Här har jag upplevt många underbara stunder i mitt liv.
Vad tycker du om görden av, görden på cigarrer?
Det här är ju sånt som jag under min studenttid, det var nästan det enda vi diskuterade. Det var liksom objektiva estetiska värden och huruvida man skulle göra den på eller av cigarrer. Och där finns det ju två skolor. Det finns de som tycker att det är för illa att täckbladet kan skadas. Så de inte vill ta av den för den kan skada täckbladet. Det gör ju egentligen inte så mycket. För vad heter det under täckbladet? Täckbladet är egentligen nästan bara en utseende sak. Sen är det ju faktiskt en annat som håller ihop det hela, och bara inte det skadas så är det ju ingen fara. Jag har alltid varit företagare av dels för att av samma anledning som man inte har, som det första man gör om man har köpt ett glas, ta bort märket eller klippa bort märket från kläderna,
att det
ser liksom, det är pinsamt att ha varumärkena så tydligt. Men det är också en sorts jämlikhetssak. Om man är två vänner som röker cigarrer tillsammans och en har en 10 kronors cigarr och den andra en 200 kronors cigarr, så ska det inte behöva vara så tydligt att den ena har en dyr och fin och den andra en billig.
Men det tycker jag är en fin demokratisk idé. Men när vi pratar om täckbladen här, så här har du några av cigarrvärldens mjukaste, jämnaste täckblad till den här cigarren. Och det är Cohiba Baker och Monte Cristo Edmundon här som har de här otroligt släta täckbladen.
De har tjatat på mig i cigarrpodden också att jag ska komma dit som gäst. Men jag har inte hunnit ännu, men vid något tillfälle ska det bli.
Vad trevligt.
Jag började hänga på Prinsen när jag var 15, var jag faktiskt här för första gången.
Du har ju en lång historik här.
Ja, och allra första gången var jag satt med i katolska ungdomsföreningen, Sankt Eriks styrelse. Och då hade redan min gode vän Martin som satt där i styrelsen ett par år innan, eller något år innan. Han hade infört att styrelsemiddagen, eller lunchen som man bjöds på en gång varje termin, den skulle ske då på Prinsen. Och så gick man hit och jag tror vi åt... plankstek som var ganska stort på Prinsen under den tiden, nu talar vi.
Det var stort på många krogar
då
i
hade
Sverige.
De redan tagit bort den från menyn, men man kunde fråga efter.
Ni förlängde produktlivscykeln.
Det var lite mer prisvärt än många andra rätter när man var en fattig student och gjorde det på föreningens bekostnad, men så blev det lite vin till det också. Men sen från det jag var från 86 någon gång skulle jag tro, 89, ja, när jag gick i första ring där. När jag slutade av 15-16 år, så här, då började jag gå hit ganska mycket. Och då satt vi ofta i baren nere i källaren.
Fick du köpa alkohol då?
Det fick jag. Och den var ganska, jag såg väldigt vuxen ut för min ålder. Jag kom in över, när jag Martin var ute så kom jag in över allt. På P.A. Company, på Rolfs kök och alla de där ställen. Jag hade inte skägg, men om någon anledning, jag tror att vi var lite uppklädda. Och på
lite
något
lillgamla vis, kanske?
Ja, lillgamla var vi, så det smällde vi fortfarande. Men sen har jag upplevt många, vi hade en period när vi efter kyrkan ofta gick ut åt lunch ett gäng efter katolska mässan. Jag tillhörde, som jag nämnde i förra avsnittet, det här gänget som träffades bara på annandag påsk åt Biff Rydberg. Det gödkalv hade du många år här, och då gick jag hit en gång i halvåret alltid åt gödkalv så länge det fanns.
Det var ju ett gäng kända människor som var här på Prinsen under den här tiden. Såg du de här? Och...
Alltså det fanns ju, många är ju redan liksom 50, 60, 70-tal sådär, men det kryllade av kända kulturpersonligheter även på 80-talets slut, absolut. Och jag är ju kroniskt ansiktsblind, proagnostiker. Men hade jag mina vänner med, kunde de ju peka ut vilka de olika kända var?
Du har ju berättat att du inte ens känner igen kusiner på stan.
Nej, det kan vara så om de dyker upp i fel sammanhang. Men då fanns det ju en liten övre bar här uppe. Och där satt de riktiga stammisarna som bara skulle dricka. Och hade små sådana här tändsejdlar, eller stora tändsejdlar med sina namn ingraverade. Och det här var ju... vi unga spolingar, det var ju vår dröm att bli den här riktiga stamgästen som hade sitt egen tändsejdel med namn på. Medan vi då oftast fick plats nere i källaren då, i lilla källarbaren, som också var väldigt charmig. Och där satt vi och diskuterade kultur och politik och konst och sånt. Tills på
fick du någonsin en tänd?
Nej, det fick jag inte. Och idag har de avskaffat det dessutom. Operakällan har ju kvar de här i nu silverbägarna.
Är det någonting du kan grämma dig åt, så som spädgrisen som var slut på
menyn? Nej, nu är det bara en roligt minne verkligen. För det känns ganska fåfängt på något vis, den delen. Att den här otroliga bilden av stamgästen som någonting så fantastiskt vi hade som unga. Idag inser man väl att det är ofta väldigt många som hänger varje kväll på en krog, kanske dricker lite för mycket och har lite för annat i sitt liv att göra, om man ska vara riktigt ärlig.
Så kanske skulle vara någon annanstans egentligen.
Det kanske är så ibland. Men redan faktiskt när jag var 16 år så blev jag igenkänd i garderoben här, och garderobiären påpekade att har du inte din hatt idag? För jag gick allt omkring med en filthatt, och när jag någon gång inte hade med den så kunde han påpeka det.
Vilket är helt normalt till 16 års ålder.
Och det kändes ju helt otroligt, för att det var ju, nu talar vi sent 80-tal, eller mitten av 80-talet rättare sagt, och då var det ju en väldigt snorkig period där man ofta blev ganska... Man blev ganska undanskuffad på de liksom ställena nere vid Stureplan. Var man ju inte vattenvärd. Man fick stå i långa köer och fick vara glad om man fick beställa. Liksom.
Vi har någon herre här som vill ta en selfie.
Okej, vi avbryter oss. Vi tar en liten selfie.
Jag tar en selfie.
Ja, det får du göra.
Vad heter du?
Kasper.
Så, ha det bra. Hej då.
Vi har haft ett litet fan här som har tagit en bild med Edvard. Hoppas vi inte skadar honom med cigarrer.
Men det är ganska... Men han har ju varit kvar... även den garderobiären har faktiskt varit kvar. Så det var bara något år sedan jag var här senast. Och han fortfarande... Det är lite roligt, för det är många av de här... Det fanns ju personligheter som Valrossen som stod i garderoben och som inkastade på KB. Med sådana långa vita valrossmustascher. Och det fanns ju en del liksom personligheter som man kände igen och blev igenkänd av. Men det är, många ställen har ju enorm omsättning. Ja. Så de flesta ställen på stan... När jag väl började bli en igenkänd person så var det ju liksom väldigt få kvar från tiden när jag bara var en spoling och släpptes in på nåder.
Men är inte livet tvärtom alltså? Man skulle ha som mest pengar, vara som mest igenkänd och vara på toppen när man är ung. Och sen så drar man sig tillbaka när man blir äldre och ägnar sig åt kultur och lyssnar på klassisk musik och läser.
Läser Seneca.
Ja, och odlar lite grönsaker och vårdar sin trädgård.
Det ligger någonting i det faktiskt. Och det gillar jag med de tyska kårlivet, alltså de tyska studentkårerna. Där får man i princip allting gratis. Man bor på en slottsliknande byggnad, man dricker öl, man åker runt i Tyskland och besöker andra kårer. Och det är de alltid herren som betalar allt. Så det är som en omvänd pensionsförsäkring. När man väl har ett ordnat arbete och en ordnad inkomst, då blir man filistrerad. Och då blir man alltid här och då börjar man betala 5 000 om året, inte månaden. 5 000 om året för att stödja då de som bor på huset, de unga som är tiotalet och ungdomar. Då. Så att man får massvis gratis i 1,5-2 år och sen betalar man när man blir gammal.
Men då har man ju lyckats lösa det här problemet.
Ja, för att de som pensionsförsäkrar när de är 20 och tjänar en spottstyver för att de möjligen en dag ska bli pensionärer och vill ha pengar då, det är ju fullständigt vanvettigt. Alltså, du behöver ju låta det goda rulla när du är 20, inte när du är 85.
Pensionssparande kan man börja med senare i livet. Mm. Det har varit så mycket reklamkampanjer där som visar på hur förnuftig man är när man är ung.
Man ska inte vara förnuftig.
Vi har inte ungdomen till.
Nej, det gör det inte. Man kan vara förnuftig i tankar och så här, men hålla på. Nej, men någon gräns får det finnas. Och vem, allvarligt, hur många länder och banksystem har hållit i 60 år? Det kan bli världskrig och det kan bli depressioner. Och det kan bli bankkonkurser. Och när jag var ung så fanns det ju inte ens det här spararbankarantin. Liksom, så hålla på att spara för mycket, då hade det varit rena vanvettet.
Och det finns inget imperium som har varat för evigt.
Nej, så är det.
Romarriket, om man ser på USA som håller på att vittra sönder här nu, kineserna tar över.
Trimalkio la ju inte alla sina pengar i en pensionsförsäkring för att tänka på att han skulle få ett behagligt, enkelt liv när han var 75.
Nej.
Han brände på. Nu kanske inte han är vår största förebild i livet, men...
Kanske en förebild. Jag tänkte vi skulle ta en liten lyssnarfråga här.
Ja.
Eller snarare ett konstaterande här. Hej Edvard och Mats, tack för trevlig podd. Som är intresserad och höggravid har jag nu testat mig igenom nära hela Systembolagets alkoholfria utbud under ett antal månader. Kul med alkoholfria öltestet ni genomförde, men ni påstådde att det inte finns någon alkoholfri stout.
Ja.
Det är tack och lov inte korrekt. Mm. Då det finns en Big Drop Milk Stout från Storbritannien jag verkligen uppskattat.
Mm.
Se länken som följer. Med vänlig hälsning, Gabriella, som likt er ser fram emot att snart få dricka öl med högre procent igen.
Och den här har du suttit och sugit på hela fastan.
Ja.
Och berätta först när den är över, så jag måste vänta till nästa fasta att leva på den här alkoholfria stouten.
Och du fick det nu när vi sitter här,
ja,
efter några liter rosévin med en cigarr i handen.
Men det var roligt, för jag tycker... När man tar bort alkoholen, då bör man snarare göra mer rostning och mer humle. Då måste man ju trycka till mer smak. Istället för att bara låta det vara liksom ganska neutrala, lätta, ljusa lagers. För att man vill ju ha smaken. Oj, titta här i solen. Vår cigarrök sträcker sig ända bort till hörnet av på andra sidan biblioteksgatan.
Det är vackert. Vi skapar en... Någon form av installation. Ett konstverk som pågår här och nu. Ja, nu sitter vi här och avnjuter våra cigarrer och har fått in kaffet. Och Edvard har lite vispad grädde till sin dubbla espresso.
Ja, de hade till och med gjort ett fint litet ägg av den. Ägga den, så det säger.
Den vispade grädden till dubbla espresso.
Ja, men det är alltid... Alltså, grädden, då lägger sig fint en liten fettstrimma på smaklökarna. Och när man då suger i sig cigarren så känns ju smaken mycket rundare och kraftigare. Därför egentligen Baileys funkar bra till cigarrer. Om man i övrigt kan tycka det är kanske inte världens mest adekvata dryck, så kan den faktiskt funka ganska bra. Som
Baileys känns ju lite under radarn nu för tiden.
Ja.
Det var mycket Baileys på 90-talet.
Ja, det var det.
Och drinka på Baileys och till kaffet. En Baileys med krossad is, det är gott.
Ja, det är gott, det är gott.
Det går inte att säga någonting.
Sen finns det en gamla cocktail, en cowboy, som är ännu äldre än Baileys, som egentligen är samma sak där man blandar. Fast då är det bourbon och grädde som skakas ihop.
Ja, det måste jag testa. Men det är dags för oss att börja avrunda här.
Men redan?
Jag vet, vi sitter här. Nu kommer solen också.
Måste jag gå hem och jobba då?
Nej, jag...
Har du inte några lyssnarfrågor till?
Vi gör så att vi trycker på stoppknappen på kassettbandspelaren här. Så sitter vi kvar i lugn och dricker vår grappa och avnjuter cigarren.
Och nu höll vi på att glömma folkbildningen här. Den lilla dagens dikt som alltid avslutar våra poddar numera. Idag blir det Birdsworth i svensk översättning. Den som på engelska heter She was a phantom of delight. Men på svenska, hon glänste som en glädjesyn. Och den här tillägnar jag naturligtvis min hustru. Hon glänste som en glädjesyn. Hon var mig först ett barn av skyn. En uppenbarelse sänd ut att smycka blott en kort minut. Som skymning blicken stjärneblå. Som skymning håret lika så. Men eljes var hon överallt, som maj och morgon till gestalt. Ett luftigt dansande försåt, en bild att le och häpna åt. Men sedd på nära håll igen, hon kvinna var, fast ande än. Med ärbarhetens lugna skick, jungfruligt fri, hon stod och gick. I samma jämvikts ljusa fred, där hopp och hågkomst sjöng och med. En dödlig ej för skär och spröd, för vardagslust och vardagsnöd. Beredd att gå med samma själ till tårar, kyssar, ve och väl. Och nu jag ser med renad blick på hennes väsens sanna skick. Ett liv av puls och andetag. En stoftets resenär som jag. Med tanken klar och viljan god. Till föresyn och tålamod. I varje våg av blodets spel. Fullkomlig kvinna. Skapad hel. Men ande än och med en fläkt. Av okänd överjordisk släkt.
Så tackar vi för alla som lyssnat.
Det gör vi. Det har varit en väldigt trevlig liten stängd skärgård.
Och stort tack till prinsen.
Stort tack till prinsen och stort tack till alla tittare på YouTube och framförallt alla lyssnare. Vi är tillbaka. Ni kommer höra oss varje vecka ett bra tag framöver. Så skriv gärna till podden och njut av våren. Och snart är det nationaldag och ni får säkert massa inbjudningar till konfirmationer och dop och allt möjligt roligt. Så ja, skål.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.